Du lyssnar på Tjernobylkatastrofen av Simon Olsson, inläst av mig, Per Julin. Kontrasten mellan de fria ländernas ledare, som möts för att öppet hantera gemensamma angelägenheter, och den sovjetiska regeringen, med sina hemligheter och sin envishet att inte informera det internationella samfundet om farorna med denna katastrof, är tydlig och stark. USA:s president Ronald Reagan den 4 maj 1986. Forsmarks kärnkraftverk den 28 april 1986. Arbetsveckan började som alla andra för den 29-årige kemiingenjören Cliff Robinson. Tidigt på morgonen den 28 april 1986 lämnade han sin bostad i Uppsala och redan klockan 4:15 satte han sig på byggbussen till Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun. Kraftverkets tredje reaktor, Forsmark 3, hade ett halvår tidigare tagit i drift, men ännu pågick byggnadsarbete på området, varför en särskild byggbuss åkte runt och hämtade upp arbetarna. Robinson sa god morgon till chauffören Eskil och slumrade i ett av sätena. Vid 6:30 kom bussen fram och han var då som vanligt bland de första att komma till arbetet. Först åt han sin medhavda frukost i fikarummet och gick därefter till omklädningsrummet för att borsta tänderna. Omklädningsrummet låg på gränsen till kraftverkets kontrollerade område, där man enligt reglerna skulle bära skyddskläder. Därför var Robinson på vägen ut tvungen att passera genom en rammonitor som kontrollerade radioaktiviteten. Trots att kemiingenjören ännu inte varit inne på själva kraftverksområdet började larmet tjuta när han gick igenom. En strålskyddstekniker som kom förbi bad honom att testa igen, men återigen gick larmet. Först vid tredje försöket kom han igenom utan att rammonitorn larmade. Att han skulle ha utsatts för radioaktivitet var osannolikt och de förmodade därför att det var ett fel på rammonitorns mätutrustning som gjorde att den larmade. Det var troligen larmgränsen som behövde justeras, resonerade de. Robinson gick därför vidare till kemilabbet och började med de rutinmässiga radioaktivitetsanalyser av luft och vatten som stod på schemat. Hans arbete var självständigt och han inledde dagen med att inhämta prover på utsläppen från skorstenarna, vilka skulle analyseras för radioaktivitet. Att fixa dessa prover tog lite tid då man skulle hämta utrustning och sedan ta sig upp i skorstenarna. På vägen tillbaka passerade Robinson återigen omklädningsrummet och såg då att flera andra anställda stod i kö vid monitorn som tidigare larmat. Även nu gick larmet gång på gång och ingen kom igenom. Robinson lånade en av de stoppade kollegornas skor och skyndade sig med denna till kemilabbet. Han mätte skons radioaktivitet med en germanium-litium-detektor som möjliggör snabb identifikation av gammastrålande radioaktiva isotoper. Resultatet var chockerande. Sulan var täckt av mycket radioaktiva ämnen. Dataskärmen som visade mätdata närmast exploderade då värdena för de olika ämnena hade en så snabb tillväxt. Det var väldigt kusligt att se detta och det var nästan som att tiden stannade, minns han senare. Skorna på personerna som var på väg in var alltså verkligen kontaminerade och utöver de radioaktiva jod- och cesiumisotoper som man normalt finner i en reaktors kylvatten fanns även neptunium-239 och en rad andra isotoper som inte brukade observeras på Forsmark. Det var en ganska kraftig kontaminering som uppmätts och Robinson ringde därför omedelbart till chefen för kemilabbet. Han beordrades att ta nya prover från kraftverkets skorstenar, men innan dessa analyserats fick han veta att haveriberedskap beordrats.